Du känner vår nöd och smärta som du, och därför påkallar vi dig. Vi ropar ifrån syndens och dödens jord till dig som är uppståndelsen och livet. Herre, det är en avfallstid, det är mycket mörke, och därför må du förbarma dig över oss så att vi icke vår blick fastnar i det mörke. Men att det hopp och den framtid du har lovt oss fick stå levande för vår blick. Så vi bevarar perspektivet och icke blir problemfixert. Herre, icke överlåt oss till oss själv. Det vet jag är lika hjälpelös idag som förr. Men jag ber, Herre, att du själv vill öppna våra hjärtar, men också uppenbara ditt ord. Du vet vad den enkelte tränger. Och därför lägger vi allt detta framför dig och ber om att du ska ge oss det du ser vi tränger denna stund. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa i Johannes kapitel 4, alltså första Johannes brev, från vers 12 ett stycke. Ingen har någonsin sett Gud. Där som vi älskar varandra, där blir Gud i oss. Och kärligheten till ham är blivit fullkommen i oss. Av detta känner vi att vi blir i ham och han i oss, att han har gitt oss av sin ond. Och vi har sett och vittnar att fadern har sänt sönnen som världens frälser. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han i Gud. Och vi har känt och trodd den kärlighet som Gud har till oss. Gud är kärlighet. Den som blir i kärligheten blir i Gud och Gud i han. I detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För slik som han är, slik är också vi i denna världen. Amen. Ingen har någonsin sett Gud, säger han. Men där som vi älskar varandra, därför blir Gud i oss, säger han. I en engelsk översättelse stod det: God remains united with us. Alltså, om vi älskar varandra så förblir Gud förenet med oss. Ingen har någonsin sett Gud, säger Johannes. Där som Johannes säger att det viktigaste är inte att ha en eller annan våldsam andlig upplevelse. Det viktigaste är egentligen inte att ha haft ett syn. Men det viktiga är att i vardagen praktisera kärligheten i förhåll till de människor som vi faktiskt kan se. Därför blir Guds kärlighet i oss. Då Johannes säger att ingen har någonsin sett Gud, så är det kanske någon som protesterar och säger att i Andra Mosebok 33 så står det att Herren talte till Moses ansikt till ansikt, som när en man talar med sin näste. Eller trällkvinnan Hagar, som det fortälles om i kapitel 16 i Första Mosebok, när hon säger: har jag då verkligen fått se han som ser mig? Eller Jesaja som säger: i det året då kung Ussia döde såg jag Herren sitta på en höj och uppsatt trone. Men där må vi ha klart för oss att här handlar det om händelser hvor det är en gudomlig uppenbaring av Gud på forskjellige måter i den gamla pakt. Hebreerbrevets författare säger i begynnelsen där i kapitel 1: efter att Gud i fordomstid många gånger och på många måter talte till oss genom profeterna, har han nå i den sista tid talt till oss genom sönnen. Och Jesus säger till Filippus i Johannes 14: så lång tid har jag varit hos dere och du känner mig icke, Filip. Den som har sett mig har sett Fadern. Hvordan kan du da si, vis oss Fadern? Den som har sett meg, sier Jesus. Ja, hvordan så de ham? Ja, de så Kristus kommen i kjød. De så Kristus som menneske. Altså, jeg tror ibland glemmer vi hvor naturlig Gud er. Det er faktisk han som har skapt naturen. Eller som en broder i Sverige uttrykte det, når det var en som åndeligheten holdt liksom på å ta av, så sa han, gjør som Gud, bli menneske. Så du kan si, de så Kristus, men guddommen var jo skjult på en måte. Så der i Nazaret var det vel ingen som kjente igjen han som den utlovede Messias. Folket i Nazaret visste ikke at han var Guds sønn. Hans guddom var skjult, og det er det som er det vanskelige med Guds liv og troens liv. At Gud er en skjult Gud. Og at troens liv ofte er skjult for oss. Gjennom Kristus så fikk disiplene møte Guds vesen, hans hellighet, hans renhet, nåde. Men ingen har sett Gud i hans fullhet. Og derfor sier Johannes, ingen har noensinne sett Gud. Men han stanser ikke der, og det er det veldig viktig at vi merker oss. Han går videre og sier at dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Og kjærligheten er blitt fullkommen i oss. Men det er jo litt komplisert. Vi ville jo heller ha en eller annen stor opplevelse, ikke sant? Enn å praktisere kjærlighet til de medmennesker som vi ikke alltid liker så godt. Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Og hans kjærlighet har nått sitt mål i oss, står det i en annen oversettelse. Da har Guds kjærlighet nått sitt mål i oss, når vi kan elske hverandre. Men nå må vi si at Guds kjærlighet, og det er det viktig å nevne i vår tid, at Guds kjærlighet er jo mye mer komplisert og nyansert enn hva som kan formidles med noen enkle klisjeer. Den som sier, jeg kjenner ham og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner og sannheten er ikke i ham, sier Johannes et sted. Og her i kapittel 4 går han et steg videre. Gud har ingen sett, og derfor kan vi heller ikke umiddelbart vise Gud vår kjærlighet, ikke sant? Og dermed er det jo vanskelig å kontrollere om vi virkelig elsker Gud, eller om det bare er noe vi sier. For å elske Gud har jo ikke så veldig mye med følelser å gjøre, men med holdninger og handlinger. Det er ganske sterke ord når han sier at dersom vi elsker hverandre, da forblir Gud i oss. Da har Guds kjærlighet nått sitt mål, kan du si. Og da snakker vi, som jeg sa, ikke bare om en eller annen varm følelse, men det har med viljeliv og med holdninger å gjøre. Å prioritere. Det gjelder på så mange områder i livet å prioritere. Altså, jeg husker for en god del år siden, jeg satt i samtale med en prest i Sverige som heter Magnus Malm. Og vi snakket litt om bønn, og jeg forklarte for Magnus at jeg har alt for lite tid. Og da ser han på meg og så sa han, ja, det stemmer jo det, Kurt, sa han. Du har jo så lite tid, du, sa han. Og jeg så på blikken at nå kommer det et eller annet. Og så sa han, få se nå, Kurt, sa han, hvor mange timer er det i ditt døgn? Ja, 24. Ok, sa han, så du har like mange timer som meg? Så du har like god tid som meg? Det er altså et spørsmål om prioritering. Ja. Det ble tankevekkende. Vi elsker fordi han elsket oss først, står det i kapittel 4, vers 19. Altså, vi elsker fordi han elsket først. Altså, det er Gud og Guds ord som må åpenbare det for oss. Det høres jo enkelt ut på en måte, men det er ikke så enkelt. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Det har hjulpet meg mye, det ordet, altså. Dette, unnskyld, dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. Men jeg lurer ibland hvor den freden ble av. For jeg tenker ofte den som en følelse. I meg har du fred, sier han. Men så sier han altså, i verden har du trengsel. Og jeg lever jo i denne verden. Og da er det vanskelig å føle den der freden når man er i trengsel. Men da sier han, men vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Altså den verden som er en åpenbar trussel for meg og mitt trosliv. Den verden har Jesus overvunnet. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på domens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Det er verdt å merke seg, den lille setningen. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Altså til samme tid som det følte tegn og under med Jesus, som var åpenbare og som folk kunne se, og som vittnet om at han var Messias. Men til samme tid så var jo hans herlighet og gudom skjult for det meste. Ordet ble kjød og tog bolig blant oss. Og det er her vi fallne mennesker ofte sliter, tror jeg. Altså, for vårt fallne, stolte sinn vil ofte se tegn. Noe man kan se med det legemlige øyet. Og altså, vi er mer opptatt av det enn hva Herren gjennom sitt ord og sin ånd ønsker å åpenbare. Og så blir vi så lett opptatt av det øyet kan se, og så hva fornuften kan regne ut utifra det vi ser. Og dermed så blir troens liv og evigheten av og til i tåkeland. For denne verden og alt som omgir oss og alt som trenger på, det blir så konkret og så virkelig. Og så blir liksom det evige og Gud så fjernt på något sätt. Paulus han säger, vi har icke det synlige för öje, men det osynliga. Det är som man ville säga att det är något jag sliter med, men jag bestämmer mig för att rätta blicken mot något annat än det som öjet kan se. För det synliga varar en kort stund, men det osynliga är evigt. Vi har ikke det synlige for øyet, men det er jo akkurat det vi har. Jeg mener ikke at vi skal blunde for det som vi ser, men i et forbrukersamfunn og en kultur uten Gud, den lar seg lett manipulere og imponere gjennom det som øyet kan se. Men altså som et Guds barn, så må du verkligen be om att hela tiden få se något mer än det som det legemliga öjet kan se. Ingen har någonsin sett Gud, men där som vi älskar varandra förblir Gud i oss. Ingen har någonsin sett Gud. Gud åpenbarer på en måte att han är en skjult Gud. Så la ikke dine tanker og ditt hjerte glemme Gud, bare for det at ditt legemlige øye ikke kan se ham. Øv deg i å ha det usynlige for øynene. La hverken djevelen eller ditt eget kjød bedra deg, bare for det at den allmektige Gud er en skjult Gud. Altså, vi lever i en tid då man er så opptatt av åndelige manifestasjoner, stadfestelser, synlige ting. Ja. Och därför säger Jesus att i ändetiden ska det komma många falske profeter som ska göra stora under och tecken. Så att du ska icke bedöma en profet utifrån det tecken han utförer. Men du ska pröva hans budskap på vad som står i Guds ord. Och jag vet att det är en farlig tid. Jag vet att det är väldigt många som är så upptatt av dessa mirakler, om jag får säga det så. Men alltså, det finns en fara till. Det är jammen ingenting bättre att kastas i den andra gröften. Och som en sa det att ja, här må det stå rätt till, för här sker det aldrig något. Ja, det var ju en tröst. Nej, det sker inte mycket i det mänskliga liv som är dött. Men alltså, vi må ju bevara förväntningen till Gud. Att Gud är en Gud som kan gripa in. Och så tro att han har omsorg om oss. Också när det ser ut som vi inte får något svar. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, vis oss fadern, säger Jesus. Gud blev människa. Men du må huska, han var den allra mest föraktade här på jord. För sin försoning och sin uppståndelse. Det är en tid sedan jag snackat med en som sa det, ja, men vi må ju inte vara så negativa. Alltså, nu har ju Kristus uppstått och triumferar. Ja, så han har det. Men vi har inte uppstått. Vår triumf, den kommer efter vår uppståndelse. Vi har en triumf på den måte att vi har visshet om att vi har det eviga liv och syndernas tillgivelse. Vi har det bästa i vänte. Men så länge vi vandrar här nere är vi ett förnedrat folk, och det kommer att märkas ända mer i de kommande dagar. Det kommer vi att få märka. Men alltså, jag må huska det. Att Gud är i mitt liv också när det ser ganska mörkt ut. Föraktet var han, förlatt av människor. En smärtenes man, välkänt med sjukdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn för. Föraktet, och vi aktet han för intet. Ja, det är nästan som ett bild av en kristen i vår avfallstid. Tänk så orimligt och oförståeligt det är. Guds son, som har all makt i himmel och på jord. Och så föraktet. Fött i ett stall. Du ser, både stallet och korset är två viktiga symboler. För de står som en evig protest mot en kultur som säger att vi aldrig tränger och försaker något. Korset och stallet. Fött i ett stall bland äslar. Växte upp i den föraktade byn Nazaret, som hade dålig rykte bland andra. Han som Moses, det är Filip, han finner Natanael och så säger han: han som Moses har skrivit om i loven och som profeterna har vittnat om, han har vi funnit, Jesus Messias från Nazaret. Då säger Natanael överrasket: kan det komma något gott från Nazaret? Det är liksom inte rätt bakgrund. Det är inte det rätta ting att ha på CV:n, för att säga det så. Tänk, Guds son kom till jorden fattig, föraktet, hånet och förföljt. Och så bundet och så korsfäst mellan två rövare. Och den ene säger: fräls dig själv om du är Guds son. Och så säger han till sist: Herren, min Gud, varför har du förlatt mig? Och så dör han och blir begravd. Ja, hans majestät och härlighet var virkelig skjult, det ska vara säkert. Och slik som han är vi i denna världen. Vet du att det ordet har bragt lys i mitt eget liv? Vi har en period lurt på vår han är i mitt liv. om han i det hela tatt är där. Men inte sant? Jag söker ju på fel sted hvis jag ska pröva att finna han här inne. Men när jag söker och finner han här, då bor han här inne. Slik som han är och så vi i denna världen. Slik som Hode är lämmene. Lika skröpla och eländig som brudgummen var. Lika eländigt är det med oss. Och som mitt i allt det här så bär vi ett lys. Som ingen kanske alltid ser. Bak hans enkla framtoning var det en skjult gudomlig härlighet. Under hans fattigdom så gömmer det sig en uändlig evig rikdom. Och under synden skjuler det sig en höj och evig rättfärdighet. Ja, du ser ju här min rejsdräkt, bara. Icke studer rejsedräkten för närgående, min vän. Men du ser att vi skulle vara Guds utvalde, älskade, helige barn. Det är faktiskt icke mer urimligt än att Jesus var Guds son. Skulle vi då icke nöja oss här i tiden och vara lite uansenlig? Lite ubemärka? Liksom han som är hode vårt? Må Herren ge oss nåde att i troens sanna ydmykhet vandra med han genom denne jammerdal. Triumfen, den kommer sedan. Alltså en Jesus som triumferar här i tiden. Han tränger du icke vara född på ny för att följa. Vårt köd och vår gamla natur skönner det så gott. Ham vill vi följa. Icke sant? Tänk hvis vi hade varit med där på sjön. När det stormet och det stormet virkelig. För du må förstå att när vante sjöfolk tror att vi ska gå under, då är det dåligt vär. Spör du icke efter att vi förgås? Och så står han upp och så säger han, tid, var stille. Då går det an att vara Jesu efterföljer. Ikke sant? Det vill jag gärna vara med på. Eller när han står där vid Lazarus grav och så säger han, Lazarus, kom ut. Och så står det så mäktigt i Johannes evangeliet, då kom den döde ut. Ja. Där är det grejt att vara Jesu efterföljer. Så det är vad han gjorde, det är han jag följer. Men alltså när vi läser evangeliernas samlade vittnesbyrd så skönner vi ju att det var mycket motstånd, motgång och vanskligheter. Och så var det nog en lysglimt inemellom som uppenbarte vem man var. Och akkurat sån är det i en troendes liv. Det är mycket motvind, det är mycket mörke och mycket smärte. Men så nu och då så glimmer det till. Ellers överlevde vi icke, ellers orket vi icke. Och jag måste säga, jag har fått bönesvar någon gång då jag minst hade förtjänt det. Det kunde vara något jag har ropat och bett om. Men det verkar som Gud sov, självklart gör han inte det. Men av och till kan ett bönemänniska uppleva det sånt. Du ropar och säger så här som att jag mister förväntningen. Så kommer det en och säger, ja men du tror väl inte att Gud kan höra en sån som dig. Du vet, det är en stämme där som av och till vill göra Gud liten. Men så är det äldrevis en stämme där som säger att självföljlig är Gud suverän. Självföljlig gör Gud vad han vill. Självföljlig är Gud så mäktig han kan ändå hjälpa en slik som dig. Ja, det må du aldrig ge slipp på alltså. Men så händer det ibland att förväntningen blir så liten att jag ber inte regelmässigt om den saken längre. Jag har egentligen gitt upp. Och så svarar Gud. Ja. Då kan jag inte säga yes, jag bad i tro. Ja, jag hade visshet. Jag visste det skulle ske. Nej, jag höll på att miste tron och följde att det nytta gick att be. Och så svarte Gud. När man har en sån Gud så kan man ju inte överge han och börja begynna att följa andra. Alltså, Kristus kan icke lyve. Och därför ska du veta det att lika säkert som hans ord är, så är du allerede i himlen, du som har tagit din tillflykt till han. Och det är verkligen, själv om du inte känner det minsta i ditt hjärta. För Kristi rike är ett troens rike. Och det är grunden till att vårt rike liv är så skjult. Det må jag öva mig på och tänka. Alltså, frälsen kan liknas vid en trang port där alla Adams barn må passera, kan du säga. Och där är det så trangt, så vem kan komma igenom där? Han talar om en kamel genom ett nålöje. Jag hörde en som förklarade en gång på en måte att det var en port i Jerusalem som kalltes nålöjet. Och där kom du inte igenom med en kamel, hvis inte kamelen kom ner på knä. Och det var ju ett fint bild i det, men det är inte det Jesus säger. Jag är helt säker på att han snackar om en kamel och ett nålöje. Det är enorma proportioner. Och lika umulig är det för dig och mig att bli frälst. Det är min tröst. Det är där jag har min visshet. När själefänden kommer och säger, du skönner och hört att det är en sån som dig. Du har läst Bibeln så länge och så har du inte kommit längre. Vad frukt har det varit i ditt liv? Skönner du inte? Det är inte hopp för dig. Nej, säger du. Tack för att du stadfäster att Jesus har rätt. För det är inte lätt att få en kamel genom ett nålöje. För människor är det omöjligt. Vet du, det är omöjligt för mig att bli frälst. Därför har jag måste ta min tillflykt i han som tar kamelen genom nålöje. Alltså, för människor är detta möjligt. Men för Gud är allt möjligt. Du ser, bara den arme själ som är tillfreds vad han än må uppleva, se eller föle, det är bara den som kan följa Jesus. Det är så många som kräver att få se och få föle och uppleva. Och som alltid vill ha sitt liv i Gud så klart synligt som möjligt. Och menar att deras inre alltid må vara varmt och gudfryktig. Och de önskar att deras uppförsel alltid ska vara stark och helig, sa Rosenius. Ja. Och de vill ha lycka och välsignelse i världen. Och så förväntar sig att kristen ska vara utan brist och ren i hela sitt liv. Jag har mött människor i kälesorg som har varit så skuffet på kristna bröder och systrar. Husker en ung jente som var så skuffet över sin pastor. Jag hade trott han var en gudsman, sa hon. Och som hon hade sett upp till pastorn. Men så fortalte hon vad han hade gjort och sagt. Jag trodde inte att han var så falsk, sa hon. Jag måste säga, jag känner den mannen. Han är inte falsk. Jag menar, sa hon, hör du inte vad jag säger? Ja, sa han. Du berättar mig att han är icke en ängel, han är ett människa. Det är så många som blir skuffet på olika ting, för de har icke kontakt med han som kan fylla vårt behov. Vi är skapta av Gud, vi är skapta i Guds bilde och vi är skapta med ett behov av det fullkomliga. Du har en plats i ditt hjärta som längtar efter det fullkomliga. Och det är det bara Kristus som kan fylla. Och för icke du lever där dagligen hvor han får fylla det behovet, då kommer du att söka efter det fullkomliga hos dina arbetskamrater, din pastor eller äktefälle eller vad som helst. Ja. Och när vi hamnar på det villespore, då blir vi vanskliga att leva samman med. Och det här har jag inte lärt på biblioteket. Men Gud förbarmar sig. Och så säger han, människorna är människor, akkurat som du. Bli ikke skuffet over andre når de feiler. Og bli ikke for skuffet over deg selv. Men bruk ikke det som en unnskyldning for synden. For noen er det sånn at alt skal gå rett til hvis de skal få kalle seg kristen. Men altså, den som vil ha et slikt liv i Gud og ikke nøyer seg med at det er svagt og bristfullt, ja, endog preget av synd og elendighet, han gjør egentlig best i å forlate Herrens armé. Den korsfestes folk føler seg ofte forlatt og skrøpelig. Vi må under lange tider nøye oss med å vandre gjennom troens svarte og tykke tåke, hvor vi varken ser eller føler Guds nåde. Men likevel vil vi få bli i ordet. Altså det er forunderlig. Man blir aldri ferdig med den här boken. Man läser och man läser och man läser. Nu har jag läst den i ganska många år. Och så är det något nytt som kan dyka upp. Eller något gammalt som får ett helt nytt liv. Ja. Ska jag slå upp och läsa i Jesaja 43 från vers 18 där ett stycke. Kom icke i hu de förrige ting. Akt icke på fortiden. Se, jag gör något nytt. Nå skall det spire fram. Skall dere icke känna det? Ja, jag vill göra väg i örknen, strömmar i ödemarken. Ja, vår Gud är sannerligen en skjult Gud. Men han är också en Gud som genom sitt ord och sin helige ond åpenbarer sig för den som söker han. För ordet om korset är väl en dårskap för den som går förtapt. Men för oss som blir frälst är det en Guds kraft. Vi må aldrig glömma det. Att det är evangeliet som är en Guds kraft. Det är inte något vi har. Men så länge vi håller oss till evangeliet följer kraften med oss. Ja. Det är fortsatt evangeliet som är en Guds kraft. Jag ska läsa i 1 Korinthierbrevet 2. 1 Kor 2 från vers 9. Men det står skrevet. Det som inte ett öje har sett och inte ett öre hört och det som icke kom upp i noe människors hjärte, det har Gud berett för dem som älskar han. Men för oss har Gud åpenbart det vid sin ond, för onden utforskar alla ting och så dybdene i Gud. Men för oss har Gud åpenbart det. Genom profeten Jesaja säger han i kapitel 60, se, mörke däcker jorden. Och det är belgmörke över folkene. Men över dig skall Herren uppgå, över dig skall hans härlighet uppenbara sig. Ja, när det är mörke i mitt liv, så säger jag, Herre, nu har jag bara ett hopp. Och det är om det lys som du skall uppenbara. En dag skall evighetens morgon gry, då brudeskaran på en brösten sky, från jordens mörka dal till himlens ljusa sal, på Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Tänk du när jag en dag reser ut för att präka, och så kommer jag inte hem. För det skedde något. Då är det icke en olycka som har skett. Men då är jag på Guds befaling kallt hem till bröllopsfest. När man har det perspektivet kan det ju vara lite mörkt medan man vandrar här nere och vi överlever likaväl. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, säger Jesus, för att de ska vara ett liksom vi är ett. För att de ska vara ett har vi uppfattat det. Det är något, då är vi tillbaka där vi begynte. Det är något som är viktigare än att ha ett syn eller en stor upplevelse. Och det är att i vardagen praktisera kärlighet till de som vi faktiskt kan se. Därför blir Guds kärlighet i oss. Och detta är kärligheten, det är alltså 1 Johannes brev 4:10. Och detta är kärligheten, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Mina kära, har Gud älskat oss lik, där skyller oss och vi att älska varandra. Tygg på det här, detta är kärligheten, icke att du har älskat Gud. Det är ju det kärlefienden snor mitt blick mot. Och så säger han, ja, du kan ju det här teorin och du vet ju lite om teologin, men alltså, det är dåligt med kärligheten till Gud. Ja, men får jag säga att däri består kärligheten. Icke att jag har älskat Gud, men att han har älskat mig. Det märkliga är att när det går upp för mig, då sker det något med mig jag. Jag ska citera något från Rosenius. Jag kände inte karen, han var någon generationer för mig. Men han växte upp cirka 30 kilometer från där jag växte upp. Och jag hade varit kristen någon år innan jag kom över hans litteratur. Du skönner, de första år som kristen så läste jag bara Bibeln. Jag var ju ny på vägen och kunde ju inte bedöma ting. Och folk från alla möjliga kyrkor och rättningar, de ville ge mig en god bok. Har du läst boken? Nej, säger jag. Jag har inte läst den, men för jag är ny på vägen. Jo, men då tränger du att läsa den här, så jag kan inte bedöma den. Så det första året så läste jag kun Bibeln. För att pröva att få lite grepp i vart fall. Och så blev jag anklagad på någon platser och de sa att jag var så roseniansk. Och det är så kajal världen är det. Och då förklarade de att det var en karl som hette Rosenius som hade skrivit någon böcker. Och det var så länge sedan så det var vi färdiga med. Men då blev jag ju lite intresserad vad det var för en karl. För hvis du begynner att präka i likhet med han för det du kunde ha läst den här boken. Då vill jag veta lite mer av han. Och där ser du Guds timing. För när jag då begynte att läsa Rosenius så trängte jag verkligen den vägledningen. Då hungret jag efter det han hade att se. Och nu ska jag komma med ett citat av Rosenius. Hör här. Det är gott och väl att du tror på själens udödlighet. Men det är också stor förskäll på om du tror på allt Guds ord. Eller bara anerkänner och tror det du finner rimligt och tvivlar på resten. Gör du det har du allerede förlatt troens väg och är icke längre en troende. Du tror icke på Guds ord alene. Du tänker istället det du själv vill och vad din stackars förnuft och uppfattning dikterar dig. Det krävs virkelig att vi ofta ber om troens gave. Och alltså Johannes evangeliets första kapitel där talas om att nåden och sannheten kom med Kristus. Icke bara nåden men också sannheten. För ser du, utan sannhet så är det Guds nåde bara religiöst kvacksalveri. Sannheten den är vansklig att lytta till för vår fallna natur. Sannhetens salt det svir i syndens sår. Jag vet inte om jag har nämnt det, jag har ju varit här flera år på rad, så jag vet inte om jag kan ha nämnt det tidigare, men då får du hosta eller vinka. Alltså jag hade ju en livskris för en del år sedan. Jag må begynna där och säga att när jag närmat mig 30 så var det någon som sa att jag skulle inte bli så förskräckt om jag blev lite deprimerad för att när man fyllde 30 så följde man sig så gammal. Men jag syns det var väldigt grejt att bli 30 alltså. Men då 40, det var ju mycket värre för då var det färliga grejer. Och jag syns det var väldigt all right att bli 40. Men så sa det 50, då var liksom livet slut alltså. Så då måtte jag vänta en skicklig tryck. Och jag syns det var väldigt all right att bli 50. Så jag begynte faktiskt att inbilda mig att jag var immun mot de här ålderskriserna. Men sannheten var att jag samlade ihop allt samman till 60-årsdagen, ja. och gick mild sagt rätt i källen. Och alltså livet var förfärligt. För du skönner, jag blev liksom konfronterad med alla de ting jag borde ha gjort och sagt. Men icke hade varken gjort eller sagt. Och så kom något som var ända värre. Jag blev mint om någonting jag hade gjort och sagt som definitivt icke skulle ha varit gjort och sagt. Och du fick icke gjort om på det. Jag mötte mig själv i dörren och jag likte icke det jag mötte. Det var verklig kris. Och det var en som sa han syntes jag skulle ta en tur till utlandet och lufta mig lite. Men jag sa det att jag må icke flykta från det här. Jag tror jag må genomleva det. För ska jag flykta från det kan jag icke fortsätta som predikant. Och det var ont. Det var det. Det är ont att möta sig själv i dörren. Men alltså jag vill också se det i den här mörken och den här krisen så mötte jag nog mer än mig själv. Jag mötte han som säger jag är kommet för att uppsöka och frälse det som är förtapt. Jag säger det är mig. Ja. Du ser det, det är ett sted att gå. Det är det. Sannheten svir i syndens sår. Ja, det ska vara säkert. Sannheten kan göra fryktelig vont. Men jag vill också säga, den gör något mer. Sannheten sätter oss fri. Jag var för någon år sedan och prekade i en by som heter Falköping i Sverige. Där var det ett gott vuxet syskonpar som sang. Och jag ska inte säga att det är den renaste sang jag har hört, men jag blev så välsignad. Det duftade av den där äktheten och den där gleden och den där förmaningen. När de stod där framme och sang åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Till dess hans bild här igenom mig strålar så alla kan se jag är frälsarens brud. Åter och åter jag manas av anden att söka ett djupare liv i min Gud. Och på slutet av denna samlingen vill jag ge dig ett ord som du ska tänka grundigt över de närmaste dagar och tygge på. Jesaja 45:15. Sannelig, du är en Gud som skjuler sig, du Israels Gud, du frälser. Si det till kälefienden. När han kommer och säger, vår är Gud i ditt liv? Då ska du se, Herren säger i sitt ord, sannelig, du är en Gud som skjuler sig, du Israels Gud, du frälser. Sku mot himlen, löft ditt öje över jordens dunkle stier. Glöm ej kronen du har fått, se hos Gud blir allting gott. Må en själen här sig böje, under sorgen mens du bier, allerdejligst jämmet är, när du genom tårer ser. Sku mot himlen, för vad äger du väl här i stövets hytter? Allting vissner ju så fort, dejligst dröm vill svinne bort. Men när striden blir till seger, och du kors med kronen bytter, då skall du i evig fred mättes av Guds kärlighet. Herre, vi tackar dig. För att du är en levande och virksom Gud, själv om du sannolikt är en skjult Gud. Hjälp oss att huska det i livets mörkestunder. När fienden anklagar och ser vår Gud i ditt liv. Ja, säger du, men jag vet att själv om han är skjult så är han sann och levande. Och han har sagt att han har dött för alla mina synder. Jag tackar dig Jesus för syndernas tillgivelse, för barnekår och för löfte om evig liv. Amen.